Kapitel 9. Vargdrömmar. Perrin återvände bakvägen till sitt rum och efter en stund kom Simeon upp med en övertäckt bricka. Duken hindrade inte doften av fårstek, bönor, rovor och nybakat bröd från att sippra ut. Men Perrin låg kvar på sängen och stirrade upp i det vitkalkade taket tills aromen hade svalnat. Hela tiden såg han Noam för sin inre syn. Noam som tuggade på träbjälkarna. Noam som flydde ut i mörkret. Han försökte att tänka på att smida lås istället. Tänka på det omsorgsfulla härdandet och formandet av stålet. Men det gick inte. Utan att bry sig om brickan reste han sig och gick bort genom korridoren till Moraines rum. När han knackade på dörren svarade hon: "Kom in, Perrin." Med ens ville alla de gamla sagorna om Aes Sedai välla upp i hans medvetande igen, men han sköt dem åt sidan och öppnade dörren. Moraine var ensam, vilket han var tacksam för. Hon satt med ett bläckhorn balanserat på ena knät och skrev i en liten bok med skinnpärmar. Utan att lyfta blicken satte hon korken i bläckhornet och torkade av pennans stålspets mot en liten pergamentbit. En brasa sprakade i den öppna spisen. "Jag har väntat dig ett tag," sa hon. "Jag har inte talat med dig om det här förut, eftersom det varit tydligt att du inte har velat det. Men efter det som hänt nu ikväll, vad vill du veta?" "Är detta vad jag har att vänta mig?" frågade han. "Att sluta som Noam?" "Kanske." Han väntade på att hon skulle säga mer, men hon bara stoppade undan pennan och bläcket i ett litet skrin av rosenträ och blåste på de nyskrivna bokstäverna för att de skulle torka. "Är det allt, Moraine? Ge mig inte några undanglidande ACD-svar. Om du vet någonting så tala om det. Snälla." "Jag vet väldigt lite, Perrin. Jag sökte efter svar på andra frågor bland de böcker och manuskript som två vänner till mig har för sin forskning. Och då hittade jag en kopia av ett fragment ur en bok från sagornas ålder. Det behandlade situationer liknande din. Det kanske är den enda kopian som finns någonstans i världen och den sa inte särskilt mycket." "Men vad stod det?" "Vad som helst är mer än jag vet nu. Bränner mig. Jag har oroat mig för att Rand ska bli galen, men jag har inte trott att jag behövde vara orolig för egen del." "Perrin, inte ens under sagornas ålder visste de mycket om det här. Författarinnan, vem hon nu kan ha varit, verkade vara osäker på om det var sanning eller sägen. Och kom ihåg att det bara var ett fragment jag såg. Hon skrev att några av dem som talade med vargarna förlorade sig själva. Att det som var mänskligt uppslukades av det som var varg. Men jag vet inte vad hon menade med några. En av tio, fem av tio eller nio. Jag kan stänga dem ute. Jag vet inte hur jag gör det. Men jag kan låta bli att lyssna på dem. Jag kan vägra att höra dem. Kommer det att hjälpa?" "Kanske." Hon betraktade honom uppmärksamt och tycktes välja sina ord med omsorg. "Framförallt skrev hon om drömmar. Drömmar kan vara farliga för dig, Perrin." "Det har du sagt tidigare. Vad menar du?" "Enligt henne lever vargarna delvis i den här världen och delvis i en drömvärld." "En drömvärld?" Moraine gav honom en genomträngande blick. "Det var vad jag sa, och det var vad hon skrev. Vargarnas sätt att tala med varandra, deras sätt att tala med dig, är på något sätt förknippat med denna drömvärld. Jag påstår inte att jag vet hur." Hon satt tyst en stund med tankfull min. "En gång i tiden fanns det Aes Sedai som besatt en gåva kallad att drömma. Och enligt vad jag har hört om detta hände det att de talade om att de mött vargar i sina drömmar. Ibland uppträdde vargarna som vägvisare. Jag är rädd att du måste lära dig att vara lika vaksam i sömnen som när du är vaken, om du har för avsikt att undvika vargarna. Om det är ditt val. Om det är mitt val? Moraine, jag tänker inte sluta som Noam. Jag vägrar. Hon såg undrande på honom och skakade sakta på huvudet. Du talar som om du själv kunde besluta allt som gäller ditt liv. Kom ihåg att du är Taveren. Han vände sig bort och stirrade ut genom de nattsvarta fönstren, men hon fortsatte. Kanske har vetskapen om vad Rand är, hur starkt Taveren han är, fått mig att ägna för liten uppmärksamhet åt de två Taveren som jag fann tillsammans med honom. Tre Taveren i samma by och alla födda med några veckors mellanrum. Det är fullständigt unikt. Kanske har du och Mert viktigare syften att fylla i väven än du eller jag har trott. Jag vill inte ha något syfte i väven, muttrade Perrin. Och inte lär jag ha något heller om jag glömmer att jag är en människa. Vill du hjälpa mig, Moraine? Det var svåra ord att säga. Tänk om det betyder att hon använder kraften. Men skulle jag hellre glömma att jag är en människa? Vill du hjälpa mig att inte förlora mig själv? Om jag kan hjälpa dig att förbli hel ska jag göra det. Det lovar jag, Perrin. Men jag kommer inte att låta det gå ut över kampen mot skuggan. Det måste du också veta. När han vände sig mot henne igen betraktade hon honom med stadig blick. Och om din kamp kräver att du dödar mig i morgondag, skulle du göra det också? Svaret var ja, det kände han med isande säkerhet. Vad finns det som du inte har berättat? Gå inte för långt, Perrin, sa hon kyligt. Pressa mig inte längre än jag själv anser är lämpligt. Han tvekade innan han ställde nästa fråga. Kan du göra samma sak för mig som du har gjort för Lan? Kan du skärma av mina drömmar? Jag har redan en väktare, Perrin. Hennes läppar kröktes nästan till ett leende. Och en är allt jag vill ha. Jag tillhör blå Aya, inte gröna. Du vet vad jag menar. Jag vill inte bli väktare. Ljus, att vara bunden till en Aes Sedai för resten av mitt liv. Det är lika illa som vargarna. Det skulle inte hjälpa dig, Perrin. Avskärmningen hjälper bara mot drömmar som kommer utifrån. Faran i dina drömmar finns inom dig själv. Hon öppnade den lilla boken igen. Du borde sova, sa hon avfärdande. Du ska vara vaksam mot dina drömmar. Men någon gång måste du ändå sova. Hon vände sida och han lämnade rummet. När han var tillbaka i sitt eget rum lättade han på greppet om sitt medvetande. Han släppte efter, bara en liten aning, lät sinnena sträcka sig utåt. Vargarna fanns fortfarande kvar där ute. De befann sig en bit utanför byn, i en vid ring runt Jarrah. Nästan omedelbart återtog han den ståndaktiga självkontrollen. Vad jag behöver är en stad, muttrade han. Det skulle hålla dem borta. När jag har hittat Rand, när jag har avslutat vad jag nu än måste avsluta med honom. Han visste inte om han egentligen var så ledsen över att Moraine inte kunde skärma av honom. Kraften eller vargarna, det var ett val som ingen borde behöva göra. Han lämnade vedträna i den öppna spisen otända och öppnade båda fönstren på vid gavel. Den kalla nattluften rusade in. Han slängde filtarna och täcket på golvet och la sig fullt påklädd på den knöliga sängen utan att ens bry sig om att försöka hitta någon bekväm ställning. Hans sista tanke innan han somnade var att om något skulle kunna hålla honom borta från djup sömn och farliga drömmar så var det den här madrassen. Han befann sig i en lång korridor. Väggarna och taket högt ovanför honom var av sten och glänste av fukt. Över väggarna låg underliga skuggor i ett förvridet, strimmigt mönster. Skuggorna slutade lika abrupt som de började och var för mörka för att stämma med ljuset mellan dem. Varifrån ljuset kom hade han ingen aning om. Nej, sa han, och sedan igen högre. Nej, det här är en dröm. Jag måste vakna. Vakna! Korridoren förändrades inte. Fara. Tanken kom från en varg, men den var svag och avlägsen. Jag ska vakna. Jag ska! Han slog knytnäven i väggen. Det gjorde ont, men han vaknade inte. Det såg ut som om en av de slingrande skuggorna drog sig undan från hans slag. Fly, broder, fly! Språng, sa han undrande. Han var övertygad om att han kände vargen som han hörde i sitt huvud. Språng som hade avundats örnarna. Språng är död. Fly! Perrin började springa. I ena handen höll han kring yxskaftet för att hindra det från att slå mot benen. Han hade ingen aning om vart han var på väg eller varför han sprang. Men Sprongs tanke hade varit så angelägen att han inte kunde skjuta bort den. Språng är död, tänkte han. Han är död. Men likväl fortsatte han springa. Korridoren där han sprang korsades av andra korridorer i olika vinklar. Vissa ledde uppåt, andra nedåt, men ingen av dem verkade skilja sig mycket från den där han befann sig. Överallt var väggarna av sten, fuktiga, utan dörrar, och överallt fanns samma mörka skuggstrimmor. När han kom fram till en av de korsande korridorerna stannade han tvärt. Där stod en man och blinkade förvånat mot honom. Hans rock och byxor var av besynnerligt snitt. Rocken vidgades ut över höfterna och byxorna var utsvängda över stövlarna. Båda plaggen var klargula och stövlarnas färg var bara aningen ljusare. Det här är mer än jag kan smälta, sa mannen. Han talade för sig själv, inte med Perrin. Han uttalade orden snabbt och vasst på en dialekt som Perrin inte kände igen. Inte nog med att jag drömmer om bönder. Till på köpet är det utländska bönder, av kläderna att döma. Försvinner min drömkar. Vem är du? Frågade Perrin. Mannen höjde på ögonbrynen som inför en förolämpning. Runt om vred de mörka skuggorna på sig. En av dem släppte taket med ena änden och föll sakta nedåt tills den vidrörde främlingens huvud där den såg ut att trassla in sig i håret. Mannen spärrade upp ögonen och plötsligt hände allting på en gång. Med ett ryck for skuggan tillbaka upp till taket 10 fot ovanför dem och drog med sig något ljust föremål. Våta droppar stänkte över Perrins ansikte och ett märgisande skrik skar genom luften. Perrin stod som fastfrusen och stirrade på den blodiga gestalten som vred sig på golvet framför honom. En gestalt som bar den främmande mannens kläder. Ofrivilligt gled hans blick mot en bleka tingest som hängde från taket likt en tom säck. En del hade redan försvunnit in i den mörka skuggstrimman, men likväl syntes det tydligt var det var. Huden av en människa, av allt att döma hel och oskadad. Skuggorna runt honom dansade upphetsat och Perrin sprang, förföljd av de utdöende skriken. Skuggstråken krusade sig på väggarna där han sprang. Förändras då, bränne dig, ropade han. Jag vet att det är en dröm. Ljuset bränner dig, förändras! Höga förgyllda ljusstakar med dussintals ljus spred sitt sken över ett stenlagt golv och över ett tak bemålat med lätta moln och sällsamma fåglar. På väggarna hängde färggranna bonader. De fladdrande ljuslågorna var det enda som rörde sig i hela den långa hallen. Den fortsatte så långt ögat kunde nå, men med jämna mellanrum avbröts väggarna av spetsiga valvbågar i vit sten. Fara. Signalen var ännu svagare än tidigare och om möjligt ännu mer pockande. Med yxan i handen gick Perrin försiktigt längs hallen. Han muttrade för sig själv. Vakna, vakna, Perrin. Om man begriper att det är en dröm så förändras den, eller så vaknar man. Vakna, bränner dig. Hallen förblev dock lika verklig och påtaglig som någon han tidigare sett. Han kom fram till den första av de vita spetsbågarna. Valvet öppnade sig mot en jättelik sal, av allt att döma fönsterlös, men inredd med ett överdåd värdig ett palats. De siligt snidade möblerna var alla förgyllda och prydda med inlagt elfenben. Mitt i rummet stod en kvinna. Med tankfull min studerade hon ett gammalt nött manuskript som låg uppslaget på ett bord. Hon var oerhört vacker, med svart hår och svarta ögon, klädd i vitt och silver. Just som han kände igen henne lyfte hon blicken och såg rakt på honom. Hon spärrade upp ögonen i vrede och förvåning. Du, vad gör du här? Hur lyckades du? Du kommer att förstöra sådan som du inte ens kan föreställa dig. Plötsligt var det som om alltsammans började plattas ut. Som om det bara var en bild av ett rum han hade framför ögonen. Den platta bilden vred sig åt sidan, förvandlades till en lodrät linje av ljus mitt i ett stort mörker. Linjen blixtrade till med ett vitt sken och försvann. Det enda som fanns kvar var mörkret, svartare än svart. Precis framför Perrins stövelklädda fötter slutade golvplattorna tvärt. Inför hans ögon började deras vita kanter lösas upp i det svarta, likt sand som sköljs bort av vågor. Hastigt tog han ett par steg bakåt. Spring! Perrin vände sig om, och där var Språng, en stor, grå, ärrad varg. Du är död. Jag såg dig dö. Jag kände hur du dog. Perrins medvetande översköljdes av en stark tankesignal. Spring nu. Du får inte vara här nu. Fara. Stor fara. Värre än alla de ofödda. Du måste ge dig av. Ge dig av nu. Nu. Hur? Ropade Perrin. Jag vill härifrån, men hur? Ge dig av. Med blottade tänder kastade sig Språng mot Perrins hals. Med ett halvkvävt skrik satte sig Perrin upp i sängen. Han tog sig för halsen för att hålla tillbaka blodflödet, men kände bara oskadd hud. Han svalde, lättad. Men i nästa ögonblick rörde hans fingrar vid en fuktig fläck. Han for upp ur sängen och bort till kommoden så hastigt att han nästan snubblade omkull. Lyfte darrande kannan med tvättvatten och fyllde handfatet. När han tvättade ansiktet blev vattnet rosa, färgat av blodet från mannen med de märkliga kläderna. På rocken och byxorna fanns det fler mörka fläckar. Han slet av dem, kastade undan dem i rummets bortersta hörn. Där fick de ligga. Simeon kunde bränna dem sedan. En vindpust trängde in genom det öppna fönstret. Perrin satt huttrande på golvet i bara skjorta och underkläder med ryggen mot sängkanten. Det här borde väl vara tillräckligt obekvämt. Han kände sig trött och vresig, men också orolig och rädd och beslutsam. Jag tänker inte ge upp. Han huttrade fortfarande när sömnen slutligen kom. En lätt halvsömn fylld av vaga tankar om kylan och rummet omkring honom. Även om hans drömmar var obehagliga nu, så var de bättre än de han hade haft förut. Det var natt. Rand satt hukad under ett träd och iakttog den stora svarta hunden som kom allt närmare hans gömställe. I sidan värkte såret som Moraine inte kunde hela fullständigt, men han sköt undan smärtan. Månens ljus räckte nätt och jämnt för att han skulle kunna urskilja hunden, en midjehög varelse med tjock hals och kraftigt huvud. Tänderna glänste likt fuktigt silver i natten. Den vädrade i luften och kom emot honom. Närmare, tänkte Rand. Kom närmare. Den här gången ska din herre inte få någon varning. Närmare, så där ja. Nu var hunden bara 10 steg bort och ur dess strupe steg en dov morgning. Plötsligt tog den ett språng framåt, rakt mot Rand. Kraften uppfyllde honom. Någonting sköt fram ur hans utsträckta händer. Han visste inte riktigt vad. En stråle av vitt ljus, lika solitt som stål, flytande eld. Fångad i mitten av detta eldspjut tycktes hunden förbli genomskinlig för att sedan fullständigt utplånas. Det vita ljuset försvann och lämnade bara en efterklang på Rands näthinna. Han sjönk ihop mot den närmaste trädstammen. Barken var sträv mot hans ansikte. Han skakade av lättnad och ljudlöst skratt. Det fungerade. Ljuset hjälper mig. Den här gången fungerade det. Det hade det inte alltid gjort. Han hade redan blivit hemsökt av andra hundar denna natt. Kraften pulserade i honom och den svartes smitta på Shaidin fick det att vrida sig i magen på honom, fick honom att vilja kasta upp. Trots den kalla vinden pärlade svetten fram i hans ansikte och han kände en rutten smak i munnen. Helst skulle han vilja lägga sig ner på marken och dö. Eller att Ninive skulle ge honom några av sina mediciner. Eller att Moraine skulle hela honom. Eller någonting, vad som helst. Bara det rådde på det fruktansvärda illamåendet som höll på att kväva honom. Men Shaidin fyllde honom med liv också. Liv, kraft och klarsyn lyste fram genom illamåendet. Utan Shaidin var livet bara som en matt spegelbild. Men om jag håller kvar den kan de hitta mig. De kan spåra mig, finna mig. Jag måste komma fram till Tyr. Där kommer sanningen att visa sig. Om jag verkligen är draken blir det ett slut på alltsammans. Och om jag inte är det. Om alltihop bara är en lögn så blir det slut på det ändå. Slut. Motvilligt och oändligt sakta skar han av kontakten med Shaidin, gav upp dess omfamning som om den var hans själva livsluft. Natten blev matt och tom, skuggorna förlorade sin oerhörda skärpa och flöt samman. Långt borta i väster hördes en hund yla, ett skälvande tjut i den stilla natten. Rand lyfte huvudet. Han kikade åt det håll som ljudet hade kommit ifrån, som om han skulle kunna se hunden om han bara ansträngde sig tillräckligt. Ännu en hund svarade den första, sedan en tredje och så två till, tillsammans. Allesammans var utspridda någonstans väster om honom. Jaga mig ni, morrade Rand. Jaga mig om ni vill. Jag är inget lättfångat byte. Inte nu längre. Han tog spjärn mot trädet och reste sig hastigt, vadade över en grund iskall bäck och föll snart in i en jämn lunk österut. Kallt vatten fyllde stövlarna och det värkte i hans sida, men han tog ingen notis om någondera. Bakom honom var natten åter tyst, men inte heller det brydde han sig om. Jaga mig bara. Jag kan jaga jag med. Jag är inget lättfångat byte.